Det här är en svenska ylepodd.
Världens tryggaste land, Finland, har en dyster historia av skolmassakrar. Jokela och Kauhajoki finns inpräntat i vårt kollektiva minne. Och nu hände det igen. Så vad kan vi lära oss av vår dystra historia? Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Johannes Taberman. Claes Backholm, du är universitetslärare i statskunskap med masskommunikation vid Åbo Akademi och du har forskat i skolskjutningarna här i Finland och också massakern på Utöya. Ett nytt sorgligt skolattentat har nu inträffat i Kuopio. Jag funderar, hur länge dröjde det för dig innan du började tänka på just skolskjutningarna i Jokela och Kauhajoki?
No, för min del så var det ju nog så att direkt när jag fick höra talas om det här så förstås direkt så började jag nog tänka på det här tidigare fallen nog som vi har haft här i landet och i Norden i övrigt också.
Jag kan tänka mig att ganska många drog den här parallellen direkt. Vad tycker du det här berättar?
No, tyvärr har vi ju en sån historia här nu om man tänker ett par decennier bakåt i tiden så att vi har haft de här särskilt de två stora skolskjutningarna så vi har ju den nationella historien med oss så det är klart att man tänker tillbaka på dem då direkt.
Finns det risk för att vi som samhälle är för snabba med att dra de här parallellerna just för att tidigare fall har lämnat så tydliga spår i samhället?
No, jag skulle inte säga att vi ändå drar så där riktigt snabbt de där parallellerna, för vi har ju ändå också med jämna mellanrum andra typer av attacker i skolor, just knivattacker och annat eller hot som är på gång. Och nu tycker jag ändå att det är, man börjar inte slå på riktigt stora trumman direkt ändå i alla fall, utan det är ju nog så att man märker att hur allvarligt är det här och sen börjar man. Det finns alltid en viss tid. Jag vet inte i minuter hur mycket man skulle säga att den här tiden är, men det är en viss tid, en halvtimme, en timme efter, där man får en känsla av att medierna och samhället så att säga väntar och ser att blir det här en så pass stor grej den här gången, eller är det någonting sånt som kategoriseras till någonting mindre, mera lokalt så att säga.
Nå, om vi tänker på det här Kuopio-fallet, tycker du det står och väger ännu så att säga?
Nå, kanske inte något mera. De här första timmarna så tyckte jag det stod och vägde lite att hur stort, hur omfattande kommer det här att bli. Men att sen, om inte förr så när man såg den här polisens presskonferens och hur stor och hur omfattande den var, så då blev det ju nog åtminstone i mitt huvud kategoriserat som att det här hör till en av de här skolattackerna.
Ja, som sagt, Finland har en dyster historia av skolmassakrar och skolattentat. De allra första inträffade på 80-talet, men det var just Jokela-fallet 2007 och Kauhajoki 2008 som liksom lämnade de här största spåren och har inpräntats i vårt kollektiva minne. Hur har de här fallen format Finland, skulle du säga?
Nu har det ju format Finland på det sättet att vi har själva varit med om den här typen av attacker och det har ju förstås lämnat nationella sår, men sen samtidigt så har det ju gjort att vi har varit tvungna som samhälle, olika institutioner i samhället att fundera igenom att det här är faktiskt en vardag också på våra breddgrader och vad behöver vi göra för att försöka förbereda oss. Inte kan man någonsin, tror jag, förbereda sig helt och hållet på och förebygga allt så att inte sådana här attacker skulle ske, men man kan ju göra sitt bästa och det är ju den positiva sidan då av det hela att vi har haft de här attackerna. Men tyvärr så är det ju så att varje ny motsvarande grej, oberoende av hur stor eller liten det är, så river ju också upp de här gamla såren då.
Ja, vi har ju nu sett alltså det femte fallet av skolattentat i Finland, eller ska vi säga dödligt skolattentat i Finland. Vad är parallellerna mellan fallet i Kuopio och de här tidigare fallen?
No. Det är en sån här central sak som ju har blivit en del av hur man ramar in och hur man diskuterar skolattacker, så är ju det här med den här enskilda förövaren som själv också har en koppling till skolan och till de här människorna som rör sig och finns i skolan. Så det är ju direkt en sån parallell som man drar. Och sen är det ju för tidigt nu då i Kuopio-fallet att säga att vad är det som ligger där bakom, att vad är orsaken där bakom. Om vi nu tar de här två stora, Kauhajoki och Jokela tidigare, så var det ju klarare kanske uttalat via nätet på den tiden att det här är en sån attack där man lägger ut någon form av medieinnehåll eller manifest eller liknande som gör att man kan snabbt spåra det till att det är inspirerat av tidigare motsvarande händelser. Men att, så vitt jag vet, så finns det ju ingenting liknande i det här fallet ännu, så att där är det lite mer oklart. Så att den här orsaken där bakom, så den är ju ännu svårare att uttala sig om, men just det här tillvägagångssättet och förövaren då, så det verkar ju vara ganska klart kopplat mellan de här olika fallen.
Mm. Jokela, som då inträffade 2007, blev på många sätt, tänker jag, en historisk brytpunkt. Finska samhälle som ju anses tryggt förlora någonting kanske av sin oskuld, och trygghetskänslan fick sig en hård törn. Och nu 10 år senare, det har varit en 10 års paus, och nu sker det igen. Är du förvånad, eller var det en tidsfråga?
Jag kan inte säga att jag är helt förvånad på det sättet, för att vi har ju ändå sett att attacker av olika slag sker i andra länder, och vi hade ju också i Sverige attacker och sen förstås attacker som är mera riktade in sig på andra ställen än i skolor, så har ju också skett sådär. Så att jag kan inte säga att jag var helt förvånad på det sättet, men förstås är det ju tragiskt när en till sån här kommer. Men just också olika diskussioner vi har via forskningsprojekt och annat med poliser och andra räddningsmyndigheter, så via dem så vet vi ju att det ibland kommer hot, och det ibland kommer såna här femförehändelser som också sker i vårt land, som man lyckas då förhindra då sen i sista minuten och sådär. Så att vi vet ju att det här är på gång, utan att göra det nu värre än vad det i själva verket är. Det är ju lyckligtvis ändå väldigt, väldigt sällsynta, de här händelserna.
Mm. Men om vi tittar på just reaktionerna, följer reaktionerna på det här fallet på något sätt ett vanligt mönster som följer på sådana här händelser?
Det tycker jag nog. Alltså rätt långt så följer det ungefär ett sån här koncept av vilka reaktioner som vi brukar se, och vi brukar säga att olika typer av kategorier som de här reaktionerna ska fylla. Alla reaktioner har vi inte sett ännu i det här skedet, men att ganska långt så följer det nog ett motsvarande koncept i vad det gäller just ryktesspridning på sociala medier, i hur journalister täcker in det här fallet, och i hur myndigheter och centrala politiker reagera på det här fallet. Så att på så vis så tycker jag att det finns ett mönster som man följer ganska långt här.
Ja, på något sätt ser jag den här bilden av att vi just ser myndigheter som är allvarliga och förtegna. Vi ser beslutsfattare som lovar åtgärder, experter som försöker ge förklaringar, och ett folk som känner sig osäkert och verkligen vill ha förklaringar och vill förstå. Och sen då de här spekulationerna på olika nätforum. Men om vi tänker på Jokela och Kauhajoki som inträffade för över 10 år sedan, då fanns ju egentligen inte sociala medier på samma sätt som idag. Nätet hade en helt annan roll. Vad har det här för betydelse, tror du?
Det som vi har sett efter just Jokela och Kauhajoki nu på senare tid är ju det, precis som du säger, att via sociala medier och via det att vi vanliga människor, vanliga användare, inte bara längre är konsumenter, utan att vi också producerar och går in och ändrar innehåll i sociala medier, och det är så lätt att göra det. Så då har ju den här ryktesspridningen blivit större och blivit vanligare på så vis, för att det är så lätt att skicka vidare halvsanningar och sånt som man tror att stämmer och bara vill skicka vidare utan att tänka på det. Att då är det ju upp till var och en att hur mycket man gör det och hur långt man tänker och förstår det här, vad man bidrar till med ryktesspridning och sånt. För det är ju ändå så att sällan är det ju en enskild människa man ska skylla på med ryktesspridning, utan det är ju det att hela kollektivet som sådant, när man sprider och sprider och sprider, så till sist så blir det den här trasiga telefoneffekten där. Och den fanns ju inte riktigt på samma sätt då för dryga 10 år sedan, när de här tidigare skolskjutningarna fanns.
Nu en annan sida av internet gäller den här personkulten kring de här gärningsmännen, som ju har vuxit sig stor på webben. Ända sen fenomenet började växa fram i USA under 90-talet med massakern på Columbine High och andra. Hur kan man komma åt den här personkulten? Vad kan myndigheterna göra? Vad kan samhället göra åt det här?
Det där är nog en jättesvår fråga, för att det är på så bred nivå som man behöver göra insatser. Det handlar ju om allting från det här med att se till att unga människor får någon form av mediefostran och en förståelse för medier i unga år via skolor och andra sammanhang och kan tolka medieinnehåll rätt. Men sen så kan det ju också handla om sånt som just illamående och förebyggande insatser där, för att nu är det ju, får vi väl ändå vara krassa och konstatera det, att nu handlar ju det i många fall i såna här attacker och liknande om att människorna mår dåligt som utför de här attackerna också, att det kan ligga någon form av mobbning eller utanförskap eller liknande där bakom. Och det är ju bara några av hela den här bredden av saker och ting som man borde titta på, och som vi vet, resurserna räcker ju inte till allting och sådär.
Ja, de här skolskjutningarna, de här dåden är ofta planerade och gärningsmännen tar inspiration av varandra. Oftast är det unga män på mindre orter, och det finns en hel estetik kring det här som har vuxit fram. Men är våra fall här i Finland direkt besläktade just med skolmassakrarna i USA?
No, i det här Kuopio-fallet kan vi ju inte säga någonting om den saken ännu, för där kan det ju vara någonting så, ja, ursäkta nu det hemska uttrycket, men vardagligt, som just att det kan vara något relationsproblem eller svartsjuka eller just att också något sånt som mobbning där bakom och sådär. Så i just det här aktuella fallet så är det väl ännu för tidigt. Det återstår väl att se vad polisen kommer att rapportera om. Men kanske särskilt i det här Jokela-fallet och till en viss del nog i Kauhajoki-fallet i tiderna så fanns ju en någon form av idealiserande av tidigare förövare också nog med i bilden där. Så att visst hade funnits en sån här sak där i bakgrunden i många av de här fallen.
Nå, vad kan världens så att säga tryggaste land, Finland, göra åt det här fenomenet som nu verkar upprepa sig igen?
Ja, jag har ju en bakgrund där jag har stått med ett ben inom det här krispsykologin och det andra benet inom journalistiken. Och jag tycker ju nog att det här med förebyggande åtgärder när det gäller unga människors mående, att nu är det en central sak där som vi ändå, vi har en massa kunskap, men att det är ju varierande det här med hur mycket resurser som ges från tid till tid till den saken. Men att där är det nog någonting som vi i Finland bra skulle kunna bli bättre på.
Du var inne på resurser. Jag började tänka på våra beslutsfattare och på politik. Kommer det att göras politik av saken som det ju görs till exempel i USA?
Där hoppas man ju att politikerna, de centrala politikerna, har den goda smaken att lite hålla igen. Jag vet, efter den här knivattacken då i Åbo så kritiserades vissa politiker för att lyfta fram allt för snabbt efteråt den här pågående diskussionen som då var om den här underrättelselagen, om jag inte minns fel. Mm. Alltså att man lyfte upp de här diskussionerna då väldigt snabbt in på om att den här lagen behövs, och det kritiserades ju sen efteråt då, så att på så vis så finns det ju alltid saker och ting som diskuteras och politiker som har ett egen intresse i att föra fram vissa frågor, men man ska nog vara väldigt försiktig som politiker med att börja koppla det till just kriser, för att det är väldigt lätt hänt att det slår tillbaka på ett negativt sätt på en själv. Men att nu brukar det ju komma upp någon form av lagstiftning eller mera resurser hit eller mera resurser dit och sådana saker.
Precis. Finland skakas alltså av det femte fallet av ett dödligt skolattentat. Vad kan vi lära oss av de här tidigare fallen?
Ja, vad kan vi lära oss? Det är ju det att vi ska fortsätta utveckla det här arbetet med att försöka förebygga. För att nu har jag ju inte insyn i hur räddningsmanskapet och polisen agerar i detalj i det här senaste fallet, men att det som ju blev klart var ju det att det hade gått snabbt, alltså att man var snabbt där, man visste hur man skulle agera, och man fick också in inte bara polisen utan sjukvårdspersonal och räddningspersonal snabbt i den här situationen. Vi vet inte till hur stor del det är tur och till hur stor del det är väl förberedda myndigheter, men jag tror att det är lite av varje, så att på så vis så förstås har vi ju har vi ju en nytta från de här tidigare fallen, hur hemskt den låter, i att vi har varit tvungna att tänka på hur vi ska förbereda oss på kommande fall. Tyvärr, eftersom världen är som den är.
Nu ännu, om vi tänker slutligen på de här tidigare fallen, ger de oss något svar på frågan varför?
Det ger ju svar på frågan varför för just den typen av fall, och det är ju återigen svårt att kategorisera det här aktuella fallet nu, att är det ett sånt som handlar om en bredare, ska vi kalla det skolskjutare eller skolattacksideologi där man faktiskt idealiserar tidigare fall, eller handlar det mer om just en människa som mår väldigt dåligt på grund av relationsproblem eller utanförskap och bara helt enkelt valde att reagera på det här sättet. Så att visst lär vi oss en del från tidigare fall på det sättet, men att det här kan ju vara väldigt olika, de här fallen också.
Claes Backholm, forskare i skolskjutningar, tack för det här intressanta och viktiga samtalet. Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Johannes Taberman. Fortsätt lyssna på oss.